Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt 106.
Ja, Anja, hej, jag är i Berlin. Var är du?
Jag är i, Kapstaden.
Vad roligt för dig.
Ja, nej det är inte alls, jag är i Stockholm. Ja. Ja. Söder om söder.
Det är därför vi kan podda, för att ni har er utrustning där, utprustning. Ja. Då har jag liksom tappat hela mitt språk. Det är inte så att jag har fått ett nytt, utan jag har bara tappat min svenska för att alla pratar tyska. Och jag kan ingen tyska. Jag kan ingen...
Inte. Vi gets, Julia.
Vi gets. Nej, jag kan inte, Anja. Det är bara att...
Ich verstehe nicht. Men hur går det? Hur är läget? Sa jag.
Alltså, sa du lite hjälton här. Bara... Alltså så här. Jag har varit i Frankfurt en vecka. Och Frankfurt är väl den mest spejsade stad jag har varit i. Där kapitalismen flödar. Bland uteliggare så kommer det kostymnissar med små rullväskor. På planet till Frankfurt... Så frågade de om det var någon som inte skulle vidare liksom. Som skulle stanna i Frankfurt. Och på hela planet var vi 3 personer. Det är liksom en så här knutpunkt där man bara åker vidare ifrån på något sätt.
Så jag stannade... faktiskt varit där när jag tågluffade. Det är inte så jätte... Eller jag vet inte, det är inte en jätterolig stad. Eller har jag fel?
Det var... Nej, men du har ju helt rätt. Jag hittade verkligen mina oaser för jag var tvungen. Men så bodde jag nära centralstationen där. Och det var ju super... kriminellt. Folk var ju liksom, det var nog lite farligt. Man var tvungen att ringa på för att komma in på hotellet.
Men var bor du nu då?
Men nu bor jag i Berlin vid Alexanderplatz. I ett lägenhetshotell. Jättefint. Jag står och kollar ut på The Skyscrapes här i Berlin.
Så nu ska du vara i Berlin en vecka?
Ja, det ska jag. Och jag längtar efter mina barn så att det gör ont i hela hjärtat.
Det blir alltså 2 veckor utan barnen nu?
Ja, precis. Så jag sitter här och så att vi jobbar i alla fall, och jag har sagt det förut, men det här är ett projekt som är ett samarbete mellan europeiska teatrar som National Theatre i London, Det Kongliga, Dramaten, en grekisk teater, och nu kan jag inte uttala någonting för att allting bara blurras i min mun, men vi gör ett projekt, min grupp är 3 personer, 2 tyskar och så jag. Och vi ska då komma fram till, utifrån en pjäs som heter Nathan den vise, som handlar om tro och arv kan man väl säga. Utifrån det ska vi göra vad vi vill i en kvart varje grupp, och så ska vi ha en föreställning. Och vår grupp var en helt fantastisk regissör, Anja. Han är 30 och helt prestigelös och supersmart. Men ibland är han så där smart så att jag hänger inte med. Och jag har ju lovat mig själv, jag har lovat, tror jag, er lyssnare också, att inte göra mer hittepågrejer som jag mår dåligt av på en scen. Och jag är i Tyskland, och tysk teater för mig är nakna män som står och skriker med blod och spelar över. Det är den kulturen lite som är, och tjejerna är lite anorektiska i ett hörn långt bak typ. Min bild, min jätteklischébild. Men det finns liksom någonting i det hela att det ska vara lite crazy. Man ska hitta på saker, vara witty och utmärka sig.
Det känns som att det ska vara köttigt. Ja, men jag håller med dig. Blod och skrik och nakna överkroppar.
Och så här, gärna helt naket. Man kan ju se hela balletten om man vill. Liksom. Så vi har i alla fall... Min medspelare är en sån här fantastisk skådespelare. Alltså 50, en sån där som man tänker... Shit, om man hade haft självförtroende hade han varit världskänd, för han är så jävla bra, Anja. Alltså sådär ruskigt bra och i kontakt med mig. Han ser ut som ett troll såhär, ganska farligt. Men han håller kontakt med mig hela tiden och låter mig ta så sjukt mycket plats när jag protesterar mot att prata voice over. Alltså det här är en sekvens som jag fick bort idag. Jag spelar in mig själv pratandes tyska som jag inte kan, och så ska det vara en voice over, så ska jag mima till min egen röst så där lite random, jättelångt.
För att...
Ja, det frågade jag också. Jag förstår... Varför? Vad har det här med karaktärerna att göra? Vad har det med berättelsen? För vi gör vår föreställning då på 15 minuter heter Hopp. Mm. Som slutar med att vi intervjuat våra barn om tro och hopp. Så vi bara läser de intervjuerna. Men innan det så har vi en dialogscen och så har vi en drömsekvens. Och det är den här drömsekvensen då, för det roliga är att min medspelare som är, han tror inte på något, han tycker att det skulle vara bäst om hela mänskligheten tog varandra i hand och gick ner i Frankfurt am Main, alltså floden i Frankfurt, och bara begick kollektivt självmord. Det skulle vara bra för jorden. Det är hans liksom syn på saker, han är så kolsvart ibland.
Ja, verkligen. Ja.
Ja, och han ska då spela den som har hopp. Och jag ska spela den som ifrågasätter, vilket jag tycker är briljant. Fy fan vad man får mycket gratis, Anja, när man slipper vara den som ska entusiasmera och känna för alla andra. Jag är den manliga karaktären i det här projektet. Och I fucking love it. Men jag har några sådana här voiceovers varje dag och brottas med. Eller kan du stå på huvudet eller kan du sjunga en sång bara? Ja, men varför då? Ja, men för att det är vackert. Men nej.
Men du kan inte tänka dig att göra någonting bara för att det är vackert då?
Jo, det kan jag. Om jag får...
om det skapar en dynamik i det andra som har en mening.
Ja, då kan jag göra det. Så jag ska sjunga, Anja. Men jag var väldigt noga med att få vägen dit för mig. För annars så blir det ju bara löjligt, eftersom jag tycker det är väldigt obekvämt. Så kan jag tänka mig att göra det. Men jag kan inte tänka mig att lära mig en text sådär halvbra och spela något pantomimspel med min egen, och behöva höra min egen urusla tyska på band och samtidigt nej, fy fan.
I svart kroppstrumpa.
Ja, men du vet. Sånt här håller jag på med. Du, i förra avsnittet av podcasten så berättade du att du tyckte att Christopher Walken var lite läskig.
Och många trodde att det var...
Christopher Walter. Ja.
Den obehagligaste skådespelaren i världshistorien.
Det är så jävla roligt.
Ja.
Och jag fick ju omedelbart ett sms av en vän som bor... Ja, hon är skånska, Malin. Hon bara, Christopher Walken, jag måste bara berätta. När man bor i Malmö så flyger man ofta tydligen från Kastrup då i Danmark. För det går flera plan därifrån. Så hon var lite sent ute med sin äldsta son. Och skulle ta ett plan på Kastrup och krockar. Ut ur bilen kommer Christopher Walken med sina vita ögon, en lång kappa. Och hennes son bara, nej fy fan mamma, du är så pinsam så nu dör jag. Och hon bara, hon blev så rädd, Anja. Hon tyckte han var så läskig, så hon tänkte, jag har krockat med en massmördare.
Ja, precis. Det är det där ödet som Göran Ragnerstam ibland har när han spelade många obehagliga karaktärer i början på 00-talet.
Ja, just det.
Då vågade inte han åka tunnelbana, för han blev liksom något äckligt och farligt personifierat för alla.
Ja, men jag förstår det. För det är ju verkligen obehagligt när man träffar någon som ger en kalla kårar.
Men vad gjorde Christopher Walken då?
Ja,
skrev de på försäkringspapper ihop och bytte telefonnummer eller vad
hände? Det var fortsättning följer. Jag fick bara detta redovisat via ett långt meddelande.
Så man skulle ju dö, man skulle inte tro att det var sant. Just i en sån situation också, som i en lång kappa. Så här.
Ja, och vita ögon. Ska jag se här vad hon skrev? Malin. Nej, det här var ju bara tråkigt. Jo. Nej.
Jag skulle säga, dance for me, Christopher. Dance.
Jo, han såg ut som en varulv. Lång svart kappa och ljusa ögon.
Men är han inte mer som en vampyr?
Jag tycker också att han är mer som en vampyr, men han kanske var lite ovårdad. Hon beskrev känslan som, han var rysligt otäck. Rysligt.
Jaha, jag tror att han var rysligt attraktiv.
Nej. Jag gick de iväg hade sex då.
Nej. Han är lite lik min mormor också. Det är lite obehagligt.
Nej, men skojar du med
tycker
mig?
Jag. Ja, nej, han är det tycker jag. Men jag vet inte om alla skulle tycka det. Eller hur som min mormor såg ut.
Ja, jag måste se bilder på din mormor. Jag har väldigt svårt att tro på dig nu.
Mm, nej! Och hon är också väldigt lik. Hon är lik både honom, men ännu mer lik David Bowie.
Det är min pappa också.
Ja, det är han faktiskt. Och mormor var också lik, mer lik David Bowie. Och var kommer din pappa ifrån?
Norrland.
Ja, vad synd. Mormor kommer från Vårgårda.
Vänta lite här nu. Nej, pappa är född i Stockholm.
Ja. Mm. Och var är David Bowie? Ja, men då ska jag bara säga, kära lyssnare, kanske vad jag gör då.
Ja, det vill jag gärna veta.
Istället för att hänga på Kristallen ikväll så... Vi är inte på Kristallengalan, någon av oss.
Nej, för vi har inte varit med någonting i år, okej?
Okay? Nej. Okej.
Okay. Okej.
Okay. Okej, okay. Snackar vi inte mer om det?
Nej. Ja.
Nej, men jag repar ju en fröjdefull jul.
Känns inte det konstigt, Anja, så här när det fortfarande är lite brittsommar och varm?
Jo, sist när Alexander Salzberger hade tomteskägg och tomteluva när vi repade, då kändes det lite konstigt faktiskt.
Aj, aj, aj. Inte
det kändes
än.
Fel. Dessutom så repar vi ute på Parkteatern, ute på Djurgården. Så jag åker den här fina Djurgårdsfärjan varenda morgon. Det är så underbart när det har varit så fint väder. Jättehärligt faktiskt. Och så går vi på Blåporten och käkar lunch.
Ja, så går vi på...
Så jävla lyxigt och härligt.
Så underbart, ja.
Istället för att gena över Sergels torg och få tuggummi under sulan och...
Trampa på en kanyl.
Ja, precis. Ja. Så nu
är det Kungliga Djurgården.
Ja, nu ser jag solen glittra i vattnet och... Åker förbi eller djurgårdsmänniskor.
Såklart.
Ja, nej, men det är jättehärligt faktiskt att repa där. Jag är glad för det. Mm. Så det gör vi.
Ja, men det känns som att ni har kul när jag kollar på ditt Instagramkonto. För det är ju så vi kommunicerar just de här veckorna när jag är borta.
Mm, ja, vi har ganska kul faktiskt. Det känns lättsamt och vi har en jävligt bra regissör. Jana Nordenskjöld. Hon är grym hittills.
Ja, alltså. Jag har också jobbat med henne. I love.
Ja, eller hur?
Ja, ja,
härligt.
Grym.
Mm, jag sa till henne att hon borde börja regissera film.
Ja, vad sa hon då?
Ja, kanske det. Jag är på allt nytt. Typ. Nu, för nu skulle hon göra, hon ska regissera krogshow med Niklas Strömstedts krogshow.
Nej,
på Hamburg Börs. Ska hon regissera efter det här och de skriver den ihop.
Hon skriver så fint.
Ja, så det ska bli jättespännande. Så det måste vi gå och se. Så, var länge sedan jag var på Hamburg Börs.
Ja.
Så ser jag fram emot.
Ja, roligt. Jag ska gå på Kristina från Duvemåla faktiskt, Anja.
Där träffade jag maskörerna på Blåporten. För de repar ju på cirkus.
Ja, såklart. Alla ni som tänker på Djurgården.
Ja, precis. Så att jag träffade min frisör tillika för detta maskör. Som nu jobbar med Kristina. Hon sa att hon tror det blir bra.
Ja, vad roligt. Mm. Det är ju fantastiskt liksom. En saga och ja, utvandrarna, invandrarna. Mm. Och så musik. Ja. Mm. Det, ja. Ja, så det är du repeterar med tomten, höll jag på att säga.
Ja, jag och tomten.
Ja, vad roligt.
Vi hade strömavbrott här i Hammarbyhöjden för ett tag sedan. Det var, jag tror, 4 000 hushåll som, det bara slocknade allting.
Ja.
Och det blev helt tyst. Ja. Inomhus. På ett sånt där ljuvligt landets sätt.
Ja.
Allt tystnade. Ute och inne. Vilket fick mig att tänka på att det finns ett slags standby-brus hela tiden. Av allt som står standby och allt som är på. Ett brus som man inte reflekterar över förrän det försvinner.
Mm.
Och då började jag och Theo prata återigen med honom att han alltid har allting på standby. Jämt så står allting på standby. Och jag har nu som bevis så kom det på senaste A-filspaketen.
Ja.
Min dotter gillar A-fil, vanlig fil, gör sig icke-besvär. Men så då, och då såg jag att det stod stäng av standby för att spara på jordens resurser.
Mm-hmm.
Så då liksom... Och då var Theo duschade, tror jag det var. Så jag liksom vände den så att han skulle se den. Så fort han öppnade kylskåpet så skulle han se det där filmjölkssidan där det stod om det här. sen glömde jag bort det där och allting. Men då började jag skämta om att han, om han hamnade i helvetet, så skulle han hamna i standby-helvetet.
Ja.
Att allt som han gjorde och allt, han skulle bara vara i ett rum där han själv stod i standby-läge. Beredd, men aldrig fick komma till.
Du menar att han skulle få äta upp sin egen standby-fetisch liksom?
Ja, men precis. Mm. Han skulle förvandlas till standby.
Oh,
redo, men ändå aldrig använd.
Ja, men gud vad hemskt.
Vilket tomt helvete.
Ja, det tror jag faktiskt är helvete på riktigt.
Ja, så lever ju vissa människor. Och så lever man själv ibland. Visst kan det kännas så?
Absolut. Absolut. Mm. Podden var ju ett steg för oss att komma ifrån standby-läget, Anja.
Ja, det var det faktiskt. Mm. Men i varje fall, från början så var vi människor till största del animister. Alltså det var animism som gällde. Och det har ju du och jag pratat ganska mycket om, fast vi använde ett annat ord, besjäla saker.
Just det.
Besjälade frukostflingor och allt möjligt har vi pratat om.
Mm.
Och att vi med vårt yrke också besjälar till viss mån.
Mm.
Men animismen var ju att man... Djuren hade en själ, träden hade själar, vindens själ, allt hade en själ.
Mm.
Och det var det man trodde på. Och sen kom ju, efter det så kom polyteismen.
Vad är det då?
Det är som de gamla grekerna och så.
Mm, man tror
massa
på flera,
olika gudar och romarna också. Mm. Ja, precis. Mm. Hur många olika gudar som helst. Mm. Med massa olika personlighetsdrag.
Fan vad skönt.
Ja, och ingen av dem allsmäktig.
Nej, alla kämpar.
Ja, precis, som man tänker på de här grekiska gudarna som vi har jobbat väldigt mycket med, skådespelare ofta, inom utbildningen, de grekiska dramerna och så här, då griper ju de ofta in och de griper ju inte alltid in och ställer saker till rätta, utan de är avundsjuka.
De är dumma i huvudet faktiskt ibland. Ja, precis. Barn håller på, jävlar.
Krossar folk skallar och ja, det är väldigt mycket våld i alla fall med de här gudarna och sex och inavel och... De blir kär i sin egen spegelbild och det är massa saker som händer.
Mm.
Men sen så växte den här monoteismen, att det bara finns en mono, alltså en gud, fram. Och till exempel då kom det Akhenaten i Egypten, som jag var jättefascinerad av när jag hade varit i Egypten.
Förlåt min okunskap, men jag vet inte vad det är.
Nej, Akhenaten, det var en kung. En farao som sa att nej, men nu finns inte alla de här gudarna som vi har trott på, utan nu finns det bara en gud.
Mm.
Och så var det så länge han regerade, sen gick man tillbaka till det här polyteismen.
Fan,
det slog liksom, ja, det slog liksom inte igenom.
Nej. Tänk på att bestämma vad folk ska tro på, Anja.
Eller hur? Nu är det så här. Ja,
nu kör vi detta ett tag.
Ja, med fullständig makt kan man ju säga. Men sen så slog ju det igenom med dunder och brak, till exempel med kristendomen då och judendomen.
Mm.
Det finns en allsmäktig gud. Men det finns också det här dualistiska religioner, och det har funnits längre än monoteismen också. Liksom det är lite som polyteismen, men dualistiskt är att det finns en god och en ond kraft som slåss mot varandra. Och det var jättestora sådana religioner som blomstrade ungefär 1500 år innan Kristus och sådär i Asien och Nordafrika bland annat.
Mm.
Men det här monoteismen, när den kom, så utplånade inte den dualismen som fanns överallt. Genomsyrade väldigt mycket det här.
Mm.
Och gör ju det fortfarande, eller hur?
Ja,
gud. Det onda och det goda, om man tänker mycket på den här Da Vinci-koden, handlar väl mycket om det, gör inte det? Jag har aldrig läst den, men det är också att det finns väl en ond kraft och en god kraft.
Absolut. Och, massa... och att man, ja, mycket om tro, absolut.
Mm. Så att judendomen, kristendomen och islam sög upp alla de här dualistiska trosföreställningarna och bruken och så vidare. Och då finns det ju djävulen, eller satan, vs gud, eller hur?
Mm. Ja, absolut.
Och även en himmel och ett helvete.
Mm.
Så även livet efter detta är ju uppdelat i då man kan komma till himlen eller man kan komma till helvetet. Och det gäller även islam. I Koranen finns tydligen jätteutförligt beskrivet vad som händer om man hamnar i helvetet.
Vad intressant. Har du koll på detta?
Nej, jag har inte koll på vad det är, men jag har läst om det nu. Jag visste inte det. Men det man tror, alltså, man har då alltså trott i lång tid, framförallt på medeltiden, det vet vi ju, på en allsmäktig gud och så en självständig djävul.
Just
och det går ju egentligen inte ihop, eller hur?
Nej, det är ju jättekonstigt.
Och då googlade jag på det. Och då kommer man till så jäkla läbbiga sidor. Jag vet inte om det är sådär Jehovas vittnen eller vad det är. Och det tänker jag inte be om ursäkt för, att jag tycker det är jävligt obehagligt.
Det är så intressant, Anja, för vi håller ju på med detta projektet om tro och Gud också. Så jag har ju hamnat precis där också, bara för creeps alltså.
Ja, för jag ska läsa lite snabbt bara. På någon sån här kristens sida. Alltså som påstår sig vara kristen. För jag tycker inte att det här är speciellt kristet.
Nej.
Inte den, vad jag tycker kristendom verkar stå för.
Nej.
Okej, inte bara det onda inom oss. En del menar att Satan är en symbol för det onda inom människan. Det ondas princip. Men Bibeln återger ett samtal mellan Gud och Satan. Och eftersom Gud är fullkomlig så kan han inte ha pratat med en ond del av sig själv. Satan frestade också Jesus, som är helt utan synd. Bibeln visar därför att Satan är en verklig person också, Julia. Det är en person som smyger omkring och inte bara en symbol för det onda.
Nej.
Men behöver vi bli förvånade över att så många människor inte tror att djävulen är en verklig person? Nej, inte alls. För Bibeln säger att Satan använder sig av bedrägeri för att nå sina syften. Hans vanligaste sätt är att förblinda människor så att de inte förstår att han existerar. Det här är ju rena rama skräckfilmen.
Men förstår
vissa
du?
Människor väljer att leva i detta, Julia.
Ja, men förstår du, om man hör detta från liksom tillräckligt ofta. Alltså det behövs inte mycket, Anja, för att man ska infiltreras, indoktrineras som en ung människa. Eller som en äldre vilsen själ heller för den delen.
Nej,
men vi är så lättpåverkade, vi människor.
Ja, verkligen. Och vad heter det? Det så, blir så tydligt ju äldre man blir, tycker jag. Att det jag tror på, så blir det. Alltså inte, jag menar nu inte att jag tror att det ligger 100 000 ut på gräsmattan och så gör det det.
Säg
jag
inte
menar
det.
Att det är den. Ja, vem vet? Säg inte det.
Vad vet vi?
Ja, vad vet vi? Nej, men du förstår vad jag menar. Min tanke styr min verklighet.
Ja, absolut.
Ja. Men jag ska bara säga att i Gamla testamentet, som jag har trott, som jag har bara avfärdat så mycket, men där finns det faktiskt inte ett spår av några såna här föreställningar om någon slags liksom någon slags helvete. Det finns det inte. Eller någon djävul. Och de påstår inte heller i Gamla testamentet att människornas själar lever vidare efter att kroppen dör, utan där dör man när kroppen dör. Sen är det Nya testamentet som pratar om uppståndelsen och sådär. Men jag ska bara säga, innan jag går in på olika helveten som jag tror att jag och Theo och mina kompisar kommer att hamna i.
Har du ett helvete för mig också?
Ja, du ska hjälpa till med det helvetet. Men jag ska bara berätta om den typiska bilden. Om man googlar helvetet så får man upp en sån här medeltid framställning av helvetet. Och det är ju den man får sen man var liten på något sätt. Jag vet inte hur barn får det nu, men det här var i alla fall det som jag hörde talas om via böcker och allt möjligt.
Jag tror det är lite omodernt med helvete för våra barn.
Jag tror det också.
Och
jag är väldigt, väldigt glad för det.
Ja, jag med. Men fortsätt. Jag bara tänker,
Satan inte lurar bakom varje träd.
Det är inte en liten farbror med små
horn och klövar. Har jag berättat om min vidriga dröm som jag hade?
Nej.
Har inte det?
Bolade du med Satan?
Jag bolade med Satan. Nej, det är nog mer i dina böcker som du läser in. Nej, när jag var liten var jag väldigt mörkrädd. Och jag sov, hade rummet längst ner i hallen. Och vi hade en sån här brun klähängare. Har jag inte berättat den här drömmen?
Nej.
Nej, och vi hade en brun 70-talsklädhängare. Som man vet, en sån här som står för sig själv. Pinne rakt upp med andra pinnar som står rakt ut åt alla håll. Så hängde man kappe på den. Och den kunde jag alltid se, vilket gjorde mig ännu räddare. För att kappor kan lätt se ut som en människa. Eller en gubbe som står där.
Tamburmajor, va?
En tamburmajor, alldeles riktigt. Och så drömde jag. Alltså 25 år senare, jag typ var 25 eller 30. Så drömde jag en sån fruktansvärd mardröm om den där tamburmajoren. Jag var instängd med den. Det här måste ju vara så symboliskt, jag har ingen aning. I mina föräldrars sovrum från 70-talet. Och den fick liv och snurrade mot mig och stampade med sina fötter. Och då såg jag att den hade bockfötter. Och den snurrade någon sån här djävulsdans med sina bockfötter närmare mig. Sen vaknade jag vrålandes.
Ja, men usch, vad hemskt.
Som fruktansvärt. Så ungefär som den här bilden som jag ska beskriva. Det är då, det brinner, det är nakna såna medeltidsmänniskor med så här konstiga utmärglade kroppar som brinner levande. Några kokas i en kittel av små jävlar. Mm. Någon annan kastas i en annan kittel. Någon har ett stort horn fullt med blod, ser ut som de trycker ner i hans hals. Mm. Och en annan är kedjad och har så här hundar som äter upp människor och blodet sprutar. Det ligger halshuggna huvuden överallt. Det är småjävlar överallt. Det är ormar som kväver människor. Någon hänger upp och ner och har någon borr in i hans huvud eller vad det är. Vet någon vad jag tänker? Hänger med rumpan bar och blir piskad av någon djävul. Och en blir stönderstucken med ett spjut rakt genom kroppen.
Alltså det där lemlästade människor blev jag väldigt illa berörd av att se. Men jag tycker nästan att de små jävlarna piggar upp, för det är så löjligt.
De är lite roliga så här. Och de är ganska, de ser ut att ha ganska roligt. En har en sån här hänggunga med ett rep som den sitter och gungar på samtidigt som allt det här sker.
Ja, men du förstår.
Det är så konstigt.
Ja.
Och de ser jätteglada ut när de håller på med det här.
Ja, det är ju jävlar då. Men jag tycker de ser lite skojsiga ut. Det är det roligaste, de där bilderna. För att trasiga kroppar tycker jag inte är kul. Men nej, små jävlar nej. Som orsakar det. Att de ska få mig att tro på det liksom.
Ja.
Ja, det är lite roligt.
I vilket fall som helst så sa vi då att Theo skulle hamna i standby-läge.
Mm.
Det är ju nästan vidrigare faktiskt.
Ja, fy fan.
Ensam i ett tomt rum i någon slags sån här värld som de skapar i John Malkovichs huvud. Mm. Du vet, de filmerna. Eller,
precis, snälla koka
Eternal Sunshine of the, du vet.
Ja, jag vet.
Spotless Mind. När det är så här konstiga världar där man springer i labyrinter och aldrig kommer fram.
Mm.
Ja. Och Theo, han kan inte ens lyfta fötterna. Jag tänkte på vilket helvete jag skulle hamna i. Mm. Alltså, och då tänker jag inte så här, ens värsta synder, lögnar, helvetet eller något sånt där. Nej, inte såna, utan mer såna där helveten som är ens vardagshelveten som ibland gör att man aldrig kommer till skott.
Japp.
Så för mig skulle det då vara, tror jag, antingen Instagram-helvetet. Jag skulle för evigt få sitta i en ganska oskön ställning, ha ont i nacken, börja få ont i handleden hela tiden och swipa så här fram och tillbaka och så se alla andras lycka och framgång uppe i himlen.
Ja.
Eller hur?
Ja,
Eva Röse med änglavingar, med guld, som äter guld till frukost typ.
Ja, uff, vad hemskt.
Anita Schulman åker runt i en guldbil där.
Ja, och bara äter rysk kaviar till frukost. Och
jag sitter fastkedjad.
Och tittar på allt det.
Tittar på dig som simmar i guld och äter jättegod mat, kaviar och sånt där. Och sen vet jag en annan person som jag känner väldigt väl som skulle hamna i diskbänkshelvetet.
Jaha.
Och för evigt se fläckar. Det skulle vara Sisyfos göra. Hon skulle skrubba på en fläck. För hon älskar att skrubba i köket. Skulle hon skrubba på den och skulle vända sig om. Och skulle ha kommit en ny fläck på ett annat ställe. Där hon redan har skrubbat. Och skulle bara dyka upp hela tiden, hela tiden, hela tiden.
Som de här på Gröna Lund och Liseberg som man slår. Så kommer upp ett nytt.
Ja, men exakt de där små. Och så ska man slå ner dem där hela tiden. Ja, ja, precis. Ay, så. Fast på en diskbänk. Och sen så har jag en kompis som skulle hamna i tankspriddhetshelvetet eller tappa bort helvetet.
Mm.
Det här är en person som hela tiden glömmer tider, tappar bort nycklar, förlägger mobiler, glömmer plånböcker, skulle för evigt leta efter sina saker och springa och ropa. Det roliga var nämligen att han och hans familj var i Europa nu i sommar och bilade.
Mm.
Och då, det var sent på natten och de äntligen kommer till Amsterdam i Holland och ska ta in på sitt hotell och ringer för att säga att vi kommer nu, för de är väldigt försenade, det är kring midnatt.
Mm.
Och de nej, ni har inte bokat någonting här.
Nej.
Och då visade det sig att han har bokat hotellrum på samma kedja i Belgien.
Nej.
Det är så jävla typiskt. Så att han skulle då vara i det här. Hela, saker skulle hela tiden försvinna. Han skulle leta men aldrig hitta. Limbo, tänker jag. Det är nästan mer skärselden. Men var, Julia, skulle du hamna?
Oh.
Vilket helvete skulle du hamna i, tror du?
Ja, men jag tror att jag är lite tyvärr i Theos helvete här. Jag skulle nog hålla på att fördriva tid. Jag skulle sitta och spela så här små meningslösa spel. Och sen skulle jag vara på väg att göra något som jag längtar efter. Men fast, jag skulle fastna liksom i så här små kickar. De här vardagskickarna, kickarna som gör att jag aldrig kommer vidare. Vad skulle jag göra mer?
Jag tror att jag skulle kunna hamna också i dagdrömmerihelvetet.
Ja.
Att jag börjar drömma om saker och bara stirrar ut genom ett fönster. Och precis som du då, ha någonting som jag egentligen vill göra. Ja. Som jag, någonting som jag vill kasta mig in i. Men min ställtid är så lång att jag tillåter mig själv att dagdrömma tills det plötsligt det jag tycker om att göra. Ja. Det blir för stressigt.
Precis. Men precis det. Och det kan vara antingen ett spel, det kan vara att jag ska bara ta en cola light som jag är helt beroende av. Fruktansvärt.
Det är så fint, det är du och Sofia Helin bara, vill du ha en Cola Zero, vill du ha en Cola Light? För mig det är helt men det absurd, är så, eftersom jag tycker det är så äckligt.
Ja, men det är så gott och det är så onyttigt. Det är, så
nej, det är för små bubblor.
Nej, det är så gott, Anja. Och sen så när jag hade tagit min cola, jag skulle sätta mig i soffan igen och skulle aldrig komma ut och röra på mig, skulle aldrig träffa någon. Jag skulle hamna i den här isolerade bubblan. Alltså isoleringscell i mitt lilla vardagshelvete.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har ju pratat massor om att jag har dyslexi i podden.
Ja.
Ja. Och såklart är ju en fråga då, hur sjutton kan jag läsa in ljudböcker och till synes i alla fall obehindrat läsa högt och lära mig texter och sådär.
Mm, och det har vi pratat om någon gång, men det var väldigt länge sedan och vi pratade inte utförligt om det. Vi bara nuddade vid det, hur det går till.
Ja, och alltså, jag fick ju inte veta det. Jag förstod ju inte att jag hade dyslexi för jag var vuxen. Men jag kunde ju inte läsa särskilt bra, eller väldigt, väldigt hackigt. Och jag kunde absolut inte stava. Jag kommer ihåg det här jävla ordet, måste. Alltså jag kommer ihåg att jag satt liksom, som andra gör med engelska glosor, så satt jag med svenskan i flera år. Jag tänkte, jag är så jävla dum i huvudet. Men det var ju inte, jag fick gå på så här specialklass, så här, obs, du vet, när man fick gå iväg för att plugga, jobba på någonting som man inte var så bra på. Det fick jag göra. Det var ju så skämmigt, jag kände mig så dålig för jag kunde inte skilja på B och D.
Och det, nu för tiden är det ju inte lika skämmigt.
Nej, och ofta så får man hålla på och inte skilja på B och D ett tag. Det är inte mer med det liksom.
Mm.
Jag vet inte, du har väl aldrig haft det så, men när man gick runt i klassrummet och skulle läsa högt för att se hur vi hade gjort våra läxor.
Nej, jag var vidrig. Jag tyckte om att läsa högt. Jag tyckte att jag läste skitbra.
Men gjorde du förmodligen också.
Fan,
nej, men det är så bra. Då kan jag berätta känslan för dig. Ja. När man inte gör det. När någon börjar läsa och man kan gissa sig fram till ungefär vart jag ska läsa, så för att kunna sitta och läsa det så här 5-6 gånger, så jag hörde ju aldrig en hel lektion. Och det var ju likadant i högstadiet och gymnasiet. Ofta var det, sa ju läraren, ja, kan du läsa det här högt för hela klassen, bara för att man skulle, ja, så att inte han skulle stå och babbla hela tiden. Men det här gjorde att jag missade ju en stor del av min skolgång. För jag satt ju bara och preparerade mig för den där eventuella jävla frågan. Kan du läsa?
Jag kan förstå det på ett sätt.
Mm.
För att jag har varit i ett sammanhang under många år som jag behöver. Mm. Och i det sammanhanget så läser man olika texter ihop.
Mm.
Och i början när jag var med i det här så mådde jag fruktansvärt dåligt. Och jag var väldigt, väldigt skör och väldigt, väldigt rädd. Det här är ju som 15 år sedan.
Mm.
Men, och då kunde jag också alltid räkna ut att nu är det min tur att ta över och läsa det här stycket.
Mm.
Och det var fruktansvärt, därför jag var så skör.
Mm.
Så att jag var rädd för att höra min egen röst. Jag var rädd för att läsa, jag var rädd för att läsa fel.
Mm.
Så att jag kan förstå det där att inte höra vad som sägs för att jag bara stirrar på pappret och vet att där ska jag ta över.
Och skräcken i kroppen har du också känt då?
Mm.
Att nu kommer det och där kom det. Och att inte ha förmågan att klappa på sig själv efteråt och säga,
nej.
Fan jag gjorde det, utan det var bara, gud vad jag är dålig.
Mm.
Och sen så hade jag faktiskt en sak till, Anja, som, det här kanske låter jättekonstigt, men för mig är det sant. Jag var ganska söt när jag gick i skolan.
Mm. No shit, jag har sett bilder, du var ju så vacker och är.
Mm. Men söta. Och det gjorde det hela ännu värre. För det här utseendet jag hade gav ju mig en viss status, är det bästa ordet jag kan hitta på.
Mm.
Vilket gjorde att det blev ännu värre. För jag hade någonting att falla från. Daha, hon är ju söt, men fy fan vilken sopa. Förstår du?
Ja, jag förstår.
Att det skulle bli
dum i huvudet,
helt
dum
blond och dum. Ja. Ja, precis, apropå dina underbara blondhistorier. Så att, nej, skoltiden var väl rätt tuff, liksom, i det hänseendet. Men det som hände sen var att jag läste ju aldrig de här svåra böckerna, utan jag läste Glitter Baby och Jackie Collins och ja, Erika Jong gillade jag också, fast det är svårare. Och det här med utländska namn och så i böcker, det fick mig ju bara, jag fick 5 böckerna och det gick inte, för de hette saker som jag inte kunde relatera till. För att dyslexi är ju en felkoppling i hjärnan, att man kan ha svårt att synapserna där automatiserar inte som de ska. Sen kan de hitta genvägar. Så det finns 3 typer av dyslexi. Till exempel då, bristande fonologisk medvetenhet. Och det innebär att den här personen då har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Att det är ett ljud, att man inte känner skillnad i munnen och hör skillnaden på det.
Är det samma sak då som att du B och D? Eller var det mer
visuellt? Nej, det var nog mer visuellt, tror jag.
Ja.
För det här har inte jag problem med, för det här kan uttryckas då genom att man har svårt att uppfatta rim, till exempel. Och det har ju varit min räddning att hitta rim och saker, associationer liksom, att man bygger det känner jag inte igen i mig själv.
Nej.
Sen har man bristande fonologiskt arbetsminne, och det innebär svårigheter för läsaren att komma ihåg det han eller hon just har läst. Det kan jag känna igen mig i. Att jag inte riktigt kommer ihåg det som jag precis har läst. För att jag är inne på att försöka hitta framåt. Fast det har jag inte längre. Utan det här har jag arbetat bort, liksom.
Mm. Kan det också mogna med åldern? Alltså, vi kan ju, när man arbetar bort någonting så arbetar man ju upp.
Mm.
Man trappar upp nya stigar i hjärnan.
Mm. Om man jobbar på det, jag tror inte det sker av sig själv. Då kommer det nog vara status quo. Men, men jag tror absolut att man kan förändra hjärnan på det sättet. Absolut, det är bara extremt hårt jobb.
Mm.
Och det här innebär att man glömmer, till exempel, man kan skriva ett ofullständigt ord rätt som det. Det har jag aldrig gjort heller, eller det har jag väl säkert gjort, men det har inte varit min grej. Stavning har varit min grej och läsning. Och då kommer det till den sista. Bristande fonologisk ordmobilisering. Det tar lång tid för läsaren att hitta det lästa ordet och dess betydelse i sitt inre ordförråd. Och för mig har det varit så här att jag har ju kompenserat som man alltid gör. Och man kan kompensera bra och man kan kompensera dåligt, såklart. För vissa stigar, som du säger, leder till utvecklad kapacitet. Andra är bara en belastning för att man överbelastar något så hårt så att man till slut går sönder. Ja. Till exempel har jag haft lätt att lära mig utantill, uppfatta rim. Vi har använt min hörsel väldigt mycket och mitt känslominne. Det är som att orden sätter sig i känslorna på mig. På något sätt.
Mm.
Ja. Jag kan inte förklara det bättre än så. Men den här kiosklitteraturen, tantsnusket eller vad man ska säga, det var det som fick mig att vilja hålla på med ordet. Och jag blev skitbra i svenska, men kanske inte just högläsning i den bemärkelsen som man fick öva på i skolan, utan när jag upptäckte att min förmåga sitter i att få en känsla för orden.
Mm.
Men som till exempel här då i Tyskland, nu har jag min blyghet kvar. Jag märker hur jag har svårt att prova nytt, för att jag har den här gamla känslan av min dyslexi i hela mitt cellminne liksom. Mm. Jag börjar förstå en hel del tyska nu, men svårt att jag ska säga flera saker på raken eller ska läsa tyska, vilket är helt, det går inte. Jag förstår inte vad det står, jag ser ingenting. Det blir bara blockad för mig, det blir kortslutning. Den delen av min hjärna där jag försöker memorera saker bara på lager och trycka in grejer, den har blivit överhettad på mig. Och sen har jag blivit äldre.
I Tyskland nu här?
Ja, eller Tyskland,
i hela livet,
för det är så jag har gjort. Jag har liksom lärt mig allting utantill, för jag har inte kunnat sålla ut det viktigaste.
Mm.
Så har det fungerat. Och vad skulle komma till med det här med kiosklitteraturen är att jag kan bli så ledsen, och det är väl också därför som Margit Sandemo har varit så viktig för mig, att få ge henne min röst, för att jag älskar de som skriver det här lätta, drivna, fast också med ett djup. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så att alla människor, tänk på det innan ni förkastar ytlig eller lätt litteratur. Att det kan vara ingången till en jättekarriär för någon som kanske aldrig hade läst annars.
Mm.
Jag menar inte karriär inom ljudböcker, jag menar karriär. Nej, jag menar verkligen inte det. Jag menar...
egen läsarkarriär.
Ja, alltså, eller läslyssning. Det är kul att man kanske börjar, fysik kanske är min grej, för jag plötsligt kan läsa för att jag börjat förstå hur jag ska göra det. Och ingången dit kan ha varit en Jackie Collins bok, Hollywoodfruar, inte vet jag.
Mm.
Det skulle kunna ha varit för mig i alla fall. Mm. Så att min resa, jag är fortfarande inte helt kompis med den alla dagar. Jag tycker det är jobbigt att inte vara fullkomlig. Det är jobbigt att inte komma ihåg orden, ljuden, kunna uttala dem. Och jag skämt så mycket. Så att jag vill gärna säga farväl till den skammen, men den kommer ibland fortfarande. Men som sagt, det som har hjälpt mig mest är bara övning. Övning, övning, övning och övning.
Mm.
Mm.
Tror du att, vem har du någon sån här föreställning om vem du skulle varit om du inte? Har du tänkt ett parallellliv ibland där du inte hade dyslexi? Har du sådana drömmar när du var yngre?
Men jag fattade ju inte. Jag hade nog bara drömmar om att det skulle vara bra i skolan, men det var nog ett liv utan dyslexi liksom. Jag blev bra i skolan, men fy fan vad det kostade. Det var nog inte sunt. Det var nog överhettningsgrejen. För att visa att jag kan, att jag inte alls dum. Jag kan.
Mm.
Men också det att ord kan komma ibland helt fel ur min mun. Och det här tycker jag är läskigt med åldern också.
Men det hör jag jättesällan hos dig.
Nej, men då sväljer jag det istället. För jag hade kanske någonting som jag ville säga. Och nu har jag lärt mig hantera det innan det kommer ut. Så då sväljer jag hela meningen ifall jag inte hittar det jag ska.
Ja, jag fattar.
Men på ett annat språk skulle det kunna komma ut knulla bajskorv. För att jag vet inte, jag kan inte, jag bara famlar.
Fast det är Tourette.
Ja, fast jag vet.
Det är en annan diagnos.
Ja, nej, men du förstår, för att jag inte förstår vad jag säger.
Jag fattar, ja. För att du tror att du ska säga, ja men frukosten var god, och så säger du egentligen, ja. Jag såg en kuk igår.
Precis så. Och så märker jag också att jag blir så stressad för att jag har min historia i mig. Så allting tar lite längre tid. Men jag var modig, Anja, jag sa det till min regissör nu, att jag är en långsam skådespelare. Trodde jag aldrig att jag skulle våga säga.
Nej,
jag behöver tid.
Det är ju faktiskt fantastiskt när man bryter den. Mm. För jag säger ju också det, efter att jag har varit utbränd 2 gånger så måste jag också alltid säga, ja, det tar lite, ja, om man får ny text till exempel.
Ja, visst.
Ja, fast jag måste gå hem och plugga på det här.
Mm.
Det kommer inte sitta förrän som 2-3 dagar. Eller om någon säger på en provfilm, är det okej att du får texten om samma dag?
Inte alltid.
Eller att du bara, ja visst, det är okej, men då får ni ta det för vad det är. För att jag, efter det så har inte jag det. Jag har aldrig haft fotografiskt minne som till exempel Ola Rapace. Han kunde bara titta på en sida så kunde han det. Men jag har haft jättelätt för att lära in. Men jag har inte lika lätt för att memorera längre. Efter de här. Och då, jag tycker det är så fint och bra. Väldigt bra beskrivet av dig. Att man har överhettat sitt system ju. på olika sätt, av olika anledningar, men resultatet blir detsamma. Mm. Att jag också kan säga idag, men jag är långsam på att lära in. Mm. Och känna att det var också jobbigt när jag sa det första gången. Mm. Och kände så här, men Anja, det där, nu blir det här en jävla självuppfyllande profetia. Mm. Ja. När du säger så här.
Det blir som man tänker.
Men samtidigt så kan jag känna att där, nu har jag hamnat någonstans mitt emellan, eftersom jag säger det istället för att gå och försöka mörka att liksom, jag måste höra, jag måste spela in på band för att få det i min kropp. Jag kan inte bara titta på en sida längre som jag kunde när jag var yngre och lära mig allt så här liksom.
Nej, det kan inte jag heller, och det är jätteplågsamt. Och likadant när jag är på scen så har alltid orden kommit, och de gör inte alltid det längre. Och då får väl det också vara okej då, för vad är alternativet? Jag har inget alternativ.
Oj. Nej, och det är ju verkligen också okej. Mm. Alltså under varje spelperiod så tar jag text en, två eller tre gånger under sådär, under föreställningsperioden. Och jag skäms inte ett dugg längre, och det är så jäkla skönt.
Bra.
Alltså inte varje föreställning, nej, utan under hela spelperioden. Men jag har haft kollegor som liksom bara bryter ihop. Jag tar aldrig text, vad fan är det som händer? Och jag bara... Jag känner att jag är inte där längre. Så dramatiskt är det inte. Snarare blir jag en människa bland människor med publiken, och de slappnar av.
Mm.
Man bryter den här fjärde väggen på något sätt och visar att man är mänsklig.
Så är det ju. Så är det ju.
Så man skulle kunna säga att vi är bäst.
Eller skulle man kunna säga, vi är bäst, kära lyssnare. Det var dagens program.
Nu kommer tre snabba.
Chippiloo. Ja, men du har ju, jag bara så här, integrera språket liksom.
Ja, nu kommer liksom så här lite
Ein, zwei, drei, Chippiloo.
Chippiloo. Ja. Så blev det i Tyskland.
Ja, sehr gut. Ska jag börja nu för ovanlighetens skull?
Du får jättegärna ta ledningen.
Du, jag sitter här i mitt lägenhetshotell, och jag kom sent igår till Berlin. Och här är ju allting stängt på söndagar. Och jag hetsåt lite chips innan vi började podda, för jag var skithungrig.
Vad är det med podden och chips? Jag tror att det är just det där. Alltså jag äter ju också alltid chips innan, och Theo bara, men det är ju det mest knapriga. Jag har en liten skål ofta bredvid mig, inte idag.
Mm.
Men är det att man är lite hungrig och så salt och fett snabbt?
Ja,
sådär.
Jag tror det. Jag tror det. Ja. Ja. Så att min fråga är då, jag känner mig så här lite otrygg. Det är så stort här. Vad hade du gjort ikväll? Hade du gått ut och käkat, eller hade du köpt hem mat, eller hade du gått och tagit en korv, eller hade du ätit upp chipspåsen? Vad ska jag göra ikväll, Anja?
Jag har tagit en korv på närmsta korvstånd. Nej, jag ska ha en bratwurst.
Ja.
Nej. Alltså jag hade beställt hem, tror jag.
Mm.
Ja, eller gått ut och köpt något ute. Det brukar jag göra på hotellrum. Om jag så köper någonting ut och sätter mig in hos mig.
Mm. Då ska jag göra det.
Det beror på hur stort behov man har av att se andra människor.
Inte alls, jag har ingen lust att se andra människor.
Nej, men då tycker jag att du ska beställa något riktigt gott.
Mm. Typ vietnamesiskt.
Trots allt. Vad sa du?
Vietnamesiskt hade varit gott.
Ja, du har ju åstadkommit en podd för
helvete.
Guds skull. Julia, när jag var liten så sjöng jag så här i You're the one that I want, you honey papa, du vet den.
Mm.
På ett ställe så sjunger Olivia Newton-John så här.
Mm.
Ska vi se om jag hittar rätt i sången. Meditate my direction, feel your way. I better shape up, kommer sen. Känner du igen det?
Mm.
Och det här trodde jag var så här när jag var liten. But it takes my direction, feel it babe. Det betyder ju, men det krävs galen erektion, känn på den älskling. Det är en ganska stor felsjungning som jag gjorde så här. Det krävs galen erektion, känn på den baby. Har du, vet du någon annan som har gjort en så här rolig felsjungning? Eller har du någon felsjungning eller någon annan så här grej där du har sagt fel? Apropå ord och sånt där nu då. Som du minns.
Fel ord. Ja, men här har vi ju då min extrema förmåga att bara stänga igen dörren om det där som jag gör fel.
Ja, så du minns ingenting.
Nej, jag minns faktiskt ingenting.
Du är bara bäst.
Nej, inte alls. Utan det ligger sådär som en liten skamklump långt, långt där bak. Men den jobbigaste grejen, jag kanske har berättat om det förut. Det var när jag skulle vara lite tuff med de snygga killarna. Och började prata om våra föräldrar, eller om mina föräldrar.
Ja.
Och så började vi prata om allt möjligt. Och så frågade han, vet du vem Robert är? Robert? Ja, han är feta som alltid sitter och är drängfull. Ja, det är min pappa. Den kommer jag aldrig glömma. Så jävla
jobbigt.
Jag tog i lite också för att vara tuff. Så full var han inte
alls. Vill
vara
tuff och impa och bara, åh vad jobbigt.
Det var ingen bra imponering.
Och hur gammal var du?
Ja, men, jag var väl kanske 14-15.
Ja, ännu väl. När man kunde liksom dö av skam.
Ja, nej, men det gjorde jag väl också. Jag kan fortfarande, jag skulle träffa honom skulle jag nog fortfarande tycka att det var jobbigt, tror jag. Jag har inte sett honom på säkert 20 år, så det kanske inte är så konstigt. Men ja, Anja, nu kommer min nästa Berlin-fråga till dig. Har du något tips till mig att göra här för att få tiden från mina barn att gå lite fortare?
Jag har bara varit där några månader innan muren föll. När jag var på tågluff och hälsade på den här italienska smyckersförsäljaren. Var det inte 88? 89 kanske det var då. Så att jag har inte så många. Ja, men jag tycker att du skulle kanske... Nej, ingen aning.
Nej.
Gå och köp lite kläder.
Anja, jag har redan gjort det.
Konsumera mera.
Ja, just det, det är den nya tron.
'Cause you're worth it. Ja, det är definitivt det vi lever efter. Även jag.
Ja, jag med. Bra, jag ska be lite till...
Mammon.
Till euron och... buga mig djupt.
Handla en present till mig.
Ja, det kanske ska
kan göra. Man också göra. Theo fyller 40. Ja.
Jag fyller också 40, Anja.
Ja, men gud, när fyller du år? Vilket datum?
8 oktober.
8 oktober, Theo 14 september.
Ja, för han är äldre än mig.
En månad. Det syns ju också.
Ja, jag vet.
Båda ni två har någon slags barnrumpeutseende, något slags göteborgskt.
Ja, vi är så glada hela tiden, förstår du.
Och det är det, och det sprider sig i cellerna då. Du, Julia, från det ena till det andra, apropå helvetet och himlen och så, tror du att vi har en själ som väger ungefär 21 gram?
Ja.
Det tror jag var fint, det tror faktiskt jag också. Livet vore meningslöst om vi inte hade en själ, tycker jag.
Ja, fy fan vad tråkigt. Det är väldigt många i de här grupperna som inte tror på någonting. Men så tycker de också att vi ska ta varandra i händerna och dränka oss kollektivt.
I Frankfurt am Main.
Anja, min sista fråga till dig. Kan inte du komma hit? Och vara med mig?
Jo, varför inte?
Jag har dubbelsäng, vi kan sova. Och det går att få det helt kolsvart.
Och så skolkar du från det där. Så går vi och shoppar. Och sitter på tyska bierstuben och jag dricker alkoholfritt. Och...
Ja, det är nog jag med.
Alltså, det gör du med.
Du vet,
sen går vi på ett tyskt spa och får en hård massage.
Ja, det gör vi. Och vår regissör här, han tycker väldigt mycket om att dricka öl. Han tycker det är härligt att man kan dricka öl i kantinen till lunch. Så en kväll följde jag med honom ut och tog 2,5 glas vin. Och Anja, det snurrade va, i mitt huvud, så jag tänkte, nej, jag är alldeles för skör för det här.
Så då gick du hem?
Jag gick hem och pratade med min man. Och så hickade jag. Han bara, är du full? Jag bara, nej, absolut inte. Jag tänkte, kan jag inte vara full på 2 glas vin? Det går ju inte, men jag blev...
Förnekelse?
Skojar du? Så jag var tvungen att ringa dagen efter. Bara, du, jag ljög för dig igår. Jag kände mig skitfull, men jag vill inte vara med om det. Så att jag låtsade som att jag inte var.
Så att jag låtsade att det inte fanns. Att det inte var så.
Så jävla dumt.
Gud, vad roligt.
Ja. Så det blir...
Julia, min sista fråga då. Vad är typiskt tyskt, skulle du vilja säga, efter den här veckan nu då, och de tidigare tillfällena du har varit där? Finns det något typiskt tyskt som du skulle vilja framhålla?
Alltså, det är lite skitigt sådär. De har lite så här bösromantik. Är det ena.
Alltså, vadå? Skitigt i gathörnen eller i själarna? Eller?
Nej, men du vet, det är så här lite flottiga hår och det är inte så noga. Man går omkring med en bärs på gatan även om man liksom är liksom för lite finklädd. Det är lite så här...
Luktar lite mer svett och sådär, som det var i Tyrolen.
Ja, min medspelare gör ju det.
Är det godsvett eller äckelsvett?
Nej, men det är inte så farligt faktiskt. Det är inte vidrigt, men det luktar ju. Det är typiskt tyskt. Det andra typiskt tyska, jag älskar den tyska organisationen. Fy fan vad de är organiserade.
Det är så alltså?
Ja, det är så.
Det är ingen myt.
Nej, det är liksom, det, jag älskar deras sinne för att göra det enkelt, smidigt och bara begripligt liksom. Tågstationerna, när man ska köpa någonting, det är så tydligt. Kära lyssnare och kära Theo Holmer, tack för att ni är med oss.
Tack.
Och tack Anja.
Tack.
För att du ska komma hit till mig. Ska vi gå på Öls Bärstube och dricka alkoholfri öl. Sitta för fasa ja, men... oss över alla stinkande.
Men jag har lite ibland den här känslan just nu, kära lyssnare och Julia. Att jag bara ska, inte lämna min familj eller något sånt, men bara lämna alla... Ibland är jag på repetition och så bara, men jag går nu. Jag ska få ett nytt jobb. Eller jag startar ett nytt projekt. Att jag ska kunna göra vad som helst. Lite storhetsvansinne har jag.
Ja, men både det också att man tänker att jag skulle kunna göra det. Det är inte så att jag tänker göra det. Men jag skulle kunna. Det är ganska hissnande. Ja. Samma känsla som man står på en hög bro och bara, jag skulle kunna hoppa. Jag vill inte. Men jag skulle kunna. Mm.
Och med de här orden så lämnar vi er lyssnare.
Ha det bra.
Vad skulle du kunna som du inte gör? Var jag föraktfull nu? Nej, jag menar det är inte nej, så.
Du skojar nog mest med dig själv, Anja. Mm. För att det är om med mig.
Ja. Tack för idag.
Tack för idag.
Det var roligt.
Kram och puss och
kom hem nu, Julia.
Auf Wiedersehen.
Tschüss bis morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.